här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Vårdnadstvistmordet i Västerås. På förmiddagen den 11 juli 2013 i Västerås har Maria och hennes särbo Lars precis kommit hem till Maria efter en natt hemma hos Lars. Maria går ut i köket för att se om hon har någon mat hemma. Då hör hon höga skrik från utsidan. När hon tittar ut från andra våningen ser hon två personer på gården utanför grannhuset. Hon ser att den ena hugger den andra med kniv. Maria och Lars rusar ut för att ingripa. Klockan är nu 9:09 på förmiddagen. Samtidigt börjar samtalen om knivattacken strömma in till SOS Alarm. Larmoperatören drar öronen åt sig när en av inringarna säger: "Det har hänt en knivhuggning. Kom hit, jag väntar på er. Säg till polisen att jag är obeväpnad." Du lyssnar på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Femåriga Simon och 20-åriga Eva-Marie lär känna varandra genom gemensamma bekanta någon gång 2006-2007. De upptäcker snart att de båda är väldigt intresserade av hundar. Ur deras gemensamma intresse växer en kärlek till varandra fram och snart överger Eva-Marie sin lägenhet i Uppsala för att flytta hem till Simon i Västerås. En annan sak Simon och Eva-Marie har gemensamt är att båda har en trasslig bakgrund. Eva-Marie har under tonåren börjat med droger och hamnat i familjehem. Sen dess har hon inte haft någon kontakt med sin mamma och styvpappa. Simon i sin tur har levt ett liv kantat av brottslighet och missbruk. Men när Eva-Marie blir gravid sommaren 2007 slutar hon med drogerna och med allt vad det innebär. Ungefär samtidigt börjar Simon studera till byggingenjör vid Mälardalens högskola i Västerås. I februari 2008 föds deras dotter, som de döper till Josefin. Men även om det på ytan ser ut att ha ordnat sig för paret, är relationen allt annat än fungerande. Eva-Marie kommer senare berätta om hur Simon varken slutar med drogerna eller brottsligheten. Och att han tidigt i relationen börjar trakassera och misshandla henne. Hon polisanmäler aldrig misshandeln. Men när hon blir gravid för andra gången inser Eva-Marie att hon måste lämna Simon. Inte minst för barnens skull. När sonen Vilgot föds i maj 2009 har paret separerat. Och Eva-Marie flyttat in i en egen lägenhet. Eftersom Vilgot föds efter separationen får Eva-Marie automatiskt ensam vårdnad om honom. På hösten 2009 ansöker hon om att också få ensam vårdnad om deras andra gemensamma barn, Josefin. Det kommer bli början på en över 3,5 år lång vårdnadstvist med många vändningar och anklagelser. En vårdnadstvist där både Simon och Eva-Marie ska komma och känna sig motarbetade av socialtjänst och domstolar. I väntan på ett permanent beslut bestäms det att barnen ska bo hemma hos sin mamma, men träffa sin pappa Simon regelbundet. Det är en lättnad för den nu 23-åriga Eva-Marie. Men samtidigt behöver hon hitta ett sätt att försörja sig och barnen. Och det finns en lösning på det problemet som hon inte är främmande för. Att prostituera sig. Enligt Eva-Marie går det att sälja sex utan att vara ett offer. Hon menar att så länge det sker av fri vilja och på ett säkert sätt så är det okej. Under våren 2010 åker Eva-Marie vid ett antal tillfällen till Stockholm där hon låter en släkting passa barnen. Sen träffar hon män mot betalning. Ibland handlar det bara om en middagsbjudning, men vid fem tillfällen säljer hon sex till männen hon möter. Detta berättar hon också för den barnvaktande släktingen. Något hon kommer få anledning att ångra. Det är augusti 2010. Eva-Marie är hemma i sin lägenhet i Västerås med den 2,5-åriga Josefin och den 17 månader gamla Vilgot. Plötsligt ringer det på dörren. Utanför står några okända personer i sällskap av uniformerade poliser. De kommer från socialtjänsten, berättar de. Med sig har de ett beslut om hämtning av Josefin och Vilgot enligt LVU, lagen om vård av unga. Mer får inte Eva-Marie veta. Förtvivlad tvingas hon lämna ifrån sig sina båda barn till de främmande personerna. Vid ett uppföljande möte på socialkontoret i Västerås får hon veta mer. Barnen har placerats hos sin pappa Simon och hans nya flickvän. Bakgrunden är att socialnämnden under sommaren fått in 2 orosanmälningar om att Eva-Marie brister i sitt föräldraskap. Det handlar om släktingen i Stockholm som har slagit larm om att Eva-Marie prostituerar sig, missbrukar tabletter och inte klarar av att ta hand om sina barn. Den andra anmälaren är barnens pappa Simon, som rapporterat att Vilgot under ett besök hos honom haft ett brännmärke på benet.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ett brännmärke som Simon menar att Eva-Marie borde ha upptäckt och sökt vård för. Simon har dessutom polisanmält Eva-Marie på grund av brännskadan. I september 2010, bara en dryg månad efter att barnen hämtats hos Eva-Marie, läggs polisutredningen ner. Samtidigt river socialtjänsten upp sitt tidigare LVU-beslut. Tills vidare gäller nu delad vårdnad. Men barnen får bo kvar hos Simon. Och nu är det han som ska se till att Eva-Marie ska få träffa barnen. Och inte tvärtom, som det var före LVU-omhändertagandet. Precis som Eva-Marie varit rädd för är Simon allt annat än tillmötesgående när hon ska träffa sin son och dotter. Han säger att hon har misshandlat barnen och att han är rädd för att hon ska göra det igen. Han kräver att behandlingsassistenter från SOS ska närvara om Eva-Marie ska få träffa Josefin och Vilgot. Något hon nu tvingas acceptera. För att söka hjälp kontaktar Eva-Marie en person hon inte haft kontakt med på många år. Sin mamma. De har kommit ifrån varandra under Eva-Maries stormiga tonår. Men nu hittar de snart tillbaka till varandra. Mamman lyssnar när Eva-Marie berättar om den våldsamma relationen med Simon, om de 5 gånger hon sålt sex och om socialtjänsten som händertagande av barnen. Efter det börjar de höras dagligen. Eva-Marie, som efter hämtningen av barnen bestämt sig för att aldrig mer prostituera sig, har vid det här laget gått över till att dansa striptease och sälja telefonsex. Eftersom hon anser att hon har blivit orättvist behandlad för att hon öppet och frivilligt sålt sex, engagerar hon sig för sexarbetares rättigheter. Hon blir aktiv i sexarbetarorganisationen Bros Alliance, RFSU och i Centerpartiet, det parti som Eva-Marie anser har den mest liberala synen på sexhandel. Dessutom startar hon en blogg där hon för ut sitt politiska budskap. Samtidigt hamnar Simon åter i kläm med rättvisan. Under en utekväll i Västerås i början av november 2010 blir han utkastad från krogen och hämtad av polis efter att ha varit berusad och stökig. Under gripandet kräver han att få veta polisernas namn. Han hotar med att komma tillbaka och skjuta både ordningsvakten som slängt ut honom och de två poliserna med en kalasjnikov. Hotet filmas av polisbilens övervakningskamera och Simon döms till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Trots det får Josefin och Vilgot fortsätta bo hos honom. Allt medan Eva-Maries träffar med barnen övervakas av socialen. I juli 2011, nästan ett år efter att Josefin och Vilgot hämtats av socialtjänsten, kommer tingsrättens beslut i vårdnadstvisten. Tingsrätten har noggrant gått igenom såväl Simons som Eva-Maries föräldraskap. Simon har genom vittnen försökt peka på att barnen inte mår bra hos Eva-Marie, men flera personer vid socialtjänsten har vittnat om motsatsen. Den kvinna som bevakat mammans möten med barnen säger att den nu 25-åriga Eva-Marie klarar sig utmärkt utan henne. Samtidigt vittnar hon och en kollega om hur de fått uppleva Simons heta temperament när saker går emot honom. En av socialsekreterarna säger att hon alltid väger sina ord innan hon säger något till Simon, så att han inte ska få ett vredesutbrott. Västmanland läns tingsrätt lyfter i sin dom fram flera svagheter i socialtjänstens utredning från året innan. Flera av de brister i Eva-Maries föräldraskap som rapporterats in gick aldrig att kontrollera. Och personer som vittnade till Eva-Maries fördel utelämnades i flera fall ur rapporten. Därför anser tingsrätten att det inte finns någon anledning att tro att Eva-Marie har så stora brister som mamma, att någon av hennes barn skulle komma till skada av hennes omvårdnad. Eva-Marie har under vårdnadstvisten inte velat ifrågasätta Simons föräldraskap. Till sin mamma säger hon att hon inte vill beröva barnen sin pappa. Hon har istället lyft fram Simons ovilja att låta henne träffa barnen. Om det istället var hon som hade vårdnaden skulle barnen kunna träffa Simon utan bråk, hävdar hon. Tingsrätten har därför inga andra invändningar mot Simon som förälder än hans brokiga bakgrund med droger och kriminalitet. Men Simon informerar rätten om att han har tagit tag i sitt liv för barnens skull. Och barnen verkar må bra hos honom. Tingsrätten landar därför i att ge Eva-Marie och Simon gemensam vårdnad. Men bestämmer att barnen ska fortsätta bo kvar hos Simon. Alltså samma upplägg som gällde redan före domen. Däremot bestämmer tingsrätten att Eva-Maries umgänge med barnen ska öka successivt, samtidigt som övervakningen av deras möten ska avslutas inom ett halvår. Även om varken Simon eller Eva-Marie är nöjda med domen, hade den kunnat bli början på slutet av vårdnadstvisten, som under två långa år gjort deras tillvaro till en mardröm. Men Simon låter inte barnen träffa sin mamma när det är hennes dagar, trots att tingsrätten i sin dom hotat med att frågan kan komma att omprövas om man inte ser till att Eva-Marie och barnen får den tid tillsammans de har rätt till. I december 2011 döms Simon att betala vite, det vill säga böter, för att han inte följt domen. Eva-Marie vänder sig då till tingsrätten för att ta upp vårdnadsmålet på nytt. När Simon en kortare period börjar följa överenskommelsen tar hon tillbaka sin ansökan. Men i april 2012 är det samma sak igen. Simon döms till ett nytt vite, medan Eva-Marie söker ensam vårdnad ännu en gång. Under det år som följer får inte Eva-Marie träffa barnen en enda gång. Till sin mamma säger hon att hon väntar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och hoppas att Västmanlands tingsrätt ska ge henne rätt till vårdnaden av sina barn. Något annat vågar hon inte. Hon är rädd för Simon. Hon fruktar att Simon, som har släkt i Uganda, ska ta med sig barnen dit och aldrig återvända igen. Den 1 mars 2013 kommer Västmanlands tingsrätt med det som ska bli deras sista dom i vårdnadstvisten mellan Simon och Eva-Marie. Tingsrätten har till slut kommit fram till att delad vårdnad inte fungerar eftersom Simon och Eva-Marie inte kan samarbeta. Men trots Simons ovilja att samarbeta för att få den gemensamma vårdnaden att fungera och att han till och med fått betala vite vid två tillfällen väljer tingsrätten att återigen ge honom vårdnaden om barnen. Motiveringen är att barnen nu bott så länge hos honom att det vore skadligt för dem att ännu en gång bli uppryckta från sina rötter. Samtidigt poängteras att något måste göras för att Eva-Marie och barnen ska kunna få tillbaka sin kontakt. Den kontakt som varit högst sporadisk sedan sommaren 2010 och som det senaste året upphört helt. Eva-Marie överklagar domen och får till sin stora glädje prövningstillstånd i Svea hovrätt. Det är ett tecken på att hovrätten antingen anser att det finns risk att tingsrätten har dömt fel eller att fallet kan vara prejudicerande, det vill säga ha betydelse för framtida liknande fall. Men i väntan på att hovrätten ska ta upp målet ligger hennes fokus på de planerade träffarna med barnen. För att ordna kontrollerade möten mellan Eva-Marie och barnen anlitar socialtjänsten behandlingshemmet Cederängen. Det beslutas att Eva-Marie ska ha återkommande möten med barnen i Cederängens villa i norra Västerås, som används just för såna här ändamål. Under våren 2013 träffar Eva-Marie Josefin 6 gånger i villan. Simon skjutsar utan att protestera sin 5-åriga dotter till och från mötena, och ibland kommer far och dotter med buss. Då väntar han i ett annat rum medan Eva-Marie leker med Josefin en timme. Mötena fortlöper utan några problem, och på sommaren 2013 har turen kommit till 4-åriga Vilgot. Det första mötet går bra, och torsdagen den 11 juli klockan 11 är det dags för ett andra. Klockan har passerat 10 när de båda behandlingsassistenterna som ska vara med under mötet kommer till Cederängens villa. Ett vitt tvåvåningshus med rött tegeltak, omgivet av en trädgård med träd och grusgångar. De väntar på Eva-Marie som ska komma vid 10:30 för att titta på videoinspelningen från förra träffen. Då ska de i lugn och ro kunna analysera Eva-Maries och Vilgots beteende och förbereda så att dagens träff ska bli så bra som möjligt. Men Eva-Marie är försenad. Hon skulle få skjuts av en person som fått förhinder. Hon smsar assistenterna att hon nu sitter på bussen, när plötsligt Simon och Lille Vilgot kliver på samma buss. Hon smsar behandlingsassistenterna som säger åt henne att bara ta det lugnt. Sen går de ut i trädgården och väntar. Klockan är strax före 11 när Eva, Marie, Simon och Vilgot kommer gående. Stämningen är upprörd. Simon, som håller Vilgot hårt i handen, är så arg att han kokar. Och Eva Marie, som går strax bakom, ser alldeles förstörd ut. Det har skett en katastrof, utbrister hon. Den ena behandlingsassistenten tar Vilgot i famnen och går tillsammans med Simon in i villan. Hon tar med sig dem upp i köket och ger dem varsitt glas vatten. Simon vill börja prata om Eva Marie, men behandlingsassistenten säger åt honom att inte göra det inför Vilgot. Istället säger hon åt Simon att sätta sig och vänta, medan hon själv tar med sig Vilgot för att förbereda dagens besök. Under tiden har Eva Marie och behandlingsassistenten Lena satt sig på stentrappan utanför villan för att prata. Eva Marie berättar att Vilgot kommit fram till henne på bussen och att Simon reagerat starkt på det. På promenaden från busshållplatsen har han slagit henne inför Vilgot. Klockan har passerat 11, men Lena tänker att Eva Marie ska få lugna ner sig lite innan de sätter igång dagens möte. Då kommer plötsligt Simon utrusande med en stor kökskniv i handen. Eva Marie, som ser exet komma rusandes, reser sig och börjar springa längs grusgången ut mot grinden. Men Simon hinner snart i kapp och börjar hugga frenetiskt mot henne. Först står Eva Marie upp under attacken, men efter några hugg faller hon ner i gruset. "Vad gör du? Sluta!" ropar behandlingsassistenten Lena, medan hon springer fram för att stoppa Simon. Hon knuffar till honom, men han bara vänder sig om och hugger henne med ett snabbt snitt över halsen. Blödande stapplar Lena in mot villan för att söka hjälp. Men hon kan bara se på när Simon besinningslöst fortsätter attacken på Eva Marie, som ligger hjälplös nere på grusgången. Det är nu Maria, som bor i huset bredvid, får syn på Simon och Eva Marie. Hon och hennes särbo Lars springer orädda ut för att hjälpa kvinnan i gruset. På vägen in i trädgården ser de Simon, som har gått ut på gatan och plockat upp en telefon. Medan Lars springer in i villan för att hämta hjälp sätter sig Maria på huk över Eva Marie. "Fortsätt andas", säger hon åt den svårt knivskurna mamman, medan de tittar varandra i ögonen. Men Eva Marie är på väg att ge upp. Hennes andetag blir allt svagare och ögonen börjar rulla bakåt. "Vi behöver trasor", ropar Maria in mot villan i hopp om att Lars ska höra henne. Men det är för sent. Samtidigt som Maria hör att mannen ute på gatan blir gripen av polisen, tar Eva Marie ett tungt sista andetag.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen dör hon, bara 27 år gammal. Det är inte bara Lena, Maria och Lars som blir vittnen till attacken på Eva Marie. En grupp från Västerås stad håller på att inspektera ett gatuarbete bara 100 meter bort när de hör skrik från trädgården utanför Sederängens villa. När de springer till platsen blir även de ögonvittnen. Totalt får SOS Alarm in 5 samtal om knivattacken på bara några minuter. En av dem som ringer är Simon själv. Så fort han avslutat attacken går han ut på gatan med blodiga händer, plockar upp sin mobiltelefon ur fickan och slår 112. "Mamman till mina barn attackerade min son framför mig. Och det har hänt en knivhuggning", säger han och fortsätter. Kom här, jag väntar på er. Jag är obev... Jag har inga vapen på mig. Ni kan komma på en gång. Larmoperatören säger åt honom att han måste säga det själv till polisen. Och han ska lugna ner sig. Säg till polisen att jag har inga vapen, upprepar Simon. Jag har inga vapen på mig, ingenting. Jag vill inte att de ska skjuta mig. Gripandet går lugnt till. Poliserna drar sina vapen och ber Simon lägga sig ner på asfalten, vilket han gör utan att protestera. Sen låter han sig handfängslas utan att göra motstånd. När de kommer till polishuset i Västerås börjar Simon, utan att få frågan, förklara varför han har gjort som han har gjort. Jag gjorde det för att skydda mina barn. Mamman slår dem och polisen och socialtjänsten gör inget åt saken, säger han. I de följande polisförhören upprepar Simon att han dödade Eva-Marie för att skydda sina barn. Han berättar att han hittade kniven i villans kök och att han därefter fick en blackout. Vidare förklarar han att han var tungt medicinerad med lugnande benzodiazepiner vid tillfället. I oktober 2013 ställs Simon inför rätta för mordet på Eva-Marie och mordförsöket på behandlingsassistenten Lena, som klarat sig utan livshotande skador. Av åtalet framgår att Eva-Marie dödats med mer än 30 knivhugg mot bålen, ryggen och nacken. Vid rättegången kräver åklagaren att Simon ska dömas till livstidsfängelse, medan försvaret vill få honom helt frikänd. Detta eftersom han utförde knivattacken kraftigt påverkat av benson som skrivits ut av läkare. Något som talar för att mordet inte kom som en blixt från klar himmel är att Eva-Marie själv varit rädd för att Simon skulle döda henne. Hennes mamma berättar att Eva-Marie till och med varit övertygad om att det skulle sluta så, och att hon då hoppades att hon skulle bli skjuten, eftersom det skulle vara ett snabbt och smärtfritt sätt att dö. Som bevis på detta har åklagaren en sparad chattkonversation mellan mor och dotter, där Eva-Marie skriver att hon har accepterat sitt öde och att hon inte tror att någon kan skydda henne, men att hon nu i alla fall har berättat för sin omgivning att det kan hända. Simon har inför rättegången genomgått en rättspsykiatrisk utredning som kommit fram till att han lider av en antisocial personlighetsstörning med psykopatiska, narcissistiska och paranoida drag. Men den psykiska störningen är inte så allvarlig att den hindrar att han döms till fängelse. Tingsrätten dömer till slut Simon till 18 års fängelse, vilket hovrätten senare fastställer. Han är fortsatt vårdnadshavare för Josefin och Vilgot, som efter mordet åter omhändertogs enligt LVU och blir placerad i familjehem. För Eva-Maries mamma innebar mordet att hon tog över sin dotters kamp, både för sin egen upprättelse och för sexarbetares rättigheter generellt. En vecka efter Eva-Maries död uppmärksammades mordet internationellt, med demonstrationer utanför Sveriges ambassad i ungefär 30 städer. Däribland Paris, Sydney och Toronto, som protesterade mot våldet sexarbetare måste utstå. Eva-Maries öde togs 2018 upp i den prisbelönta franska dokumentärfilmen I Sverige finns inga horor, där bland annat hennes mamma och hennes advokat medverkade. Filmens budskap, att Eva-Marie dog för att hon var prostituerad och att samhället såg ner på henne, har ifrågasatts av vissa. Desto fler köper nog påståendet att Eva-Marie är en av alla de kvinnor som samhället inte har lyckats skydda. En av de ungefär 15 kvinnor som i genomsnitt om året dödas av en man de har eller tidigare har haft en relation med. Och allt under vad som skulle vara ett bevakat möte där en kärleksfull mamma skulle återknytas till sina barn. Barn som nu måste leva utan båda föräldrarna på ett familjehem. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet, förutom Eva Maris, är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com/svenska-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Podmi.